Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Det här blir ett litet speciellt avsnitt då jag, Jan-Erik Berggren, ska prata med er på egen hand. Vi släpper inte in varken David Jakobsson eller Alexander Olvan den här gången. Och anledningen är så enkel att vi har en intervju på gång med Centerpartiets och Sveriges EU-parlamentariker Fredrik Federley. Han ska berätta om sitt nya uppdrag som en del av en kommitté som EU har satt ihop för att undersöka dieselskandalen. Dels vad som har hänt och varför och vad man ska göra framöver för att det inte ska hända igen och för att vi ska få bättre regler för bilars utsläpp i Europa. Vi ska komma tillbaks till intervju med Fredrik Federley och jag tänkte lägga upp den här podden så att jag berättar lite om en annan spännande sak som jag varit med om den här veckan. Sen ska vi lyssna på intervjun med Fredrik och efter det så kommer jag tillbaks med lite reflektioner om vad han sa egentligen och han svarade på. Tidigare veckan här, vi spelade in det här fredag kväll, så var jag i tyska Dudenhofen. Det ligger 3-4 mil utanför Frankfurt. Och där har då Opel en jättestor testanläggning med ett stort antal banor som man kör och testar sina bilar på. Den här anläggningen öppnades redan 1966, så den firar 50-års jubileum nu. Och de har drygt 3 mils testbana och man kör ungefär 40 000 kilometer per dag där totalt med alla olika bilar. 2013 beslutade man sig för att bygga ut den här anläggningen. Bland annat så investerar man stora pengar i banor för att testa bilar som kör sig själva. Såklart, det gör alla senaste i bilbranschen. När vi var där så fick vi göra en hel del roliga saker. Det började egentligen med att vi fick köra några gamla bilar. Jag körde en Kadett, Opel Kadett B. Från 70-talet en gång. Och med den så for vi runt lite grann på några av testbanorna. Och tittade dels på anläggningen, men framförallt så fick man ju möjlighet att känna på den här gamla härliga bilen. Som för övrigt var min mammas första bil. Nästa station handlade om en ny 1,6 liters biturbo diesel. Som Opel sätter i sin Astra. Både den vanliga hatchback och så småningom den kombin som vi ska få se i Sverige här. De hade några kombibilar på plats där som vi fick köra här dieseln i. Och titta på också en helt färdig kombi. Så att den är inte alls långt borta från ren testkörning. Den här 1,6 liters dieseln hade då 160 hästkrafter, 350 Nm och en sexväxlad manuell låda. Det var nog, som de sa då, bara själva motorn som vi testkörde i. Och den ska då inte ha satts helt i sitt rätt element. Det var ju kanske inte riktigt rätt isolering. För det var lite väl högt motorljud kanske, men det påstår man var för att det var inte rätt isolering i själva bilen då.
det som är bra med den här motorn då, jämfört med tidigare motorer, att det är en väldigt kompakt design. Och de säger då att ljudet från motorn ska vara ganska lågt. Får vi se då när den sitter i en rätt isolerad miljö. Förbrukningen var på 4,1 liter per 10 mil om man landar någonstans på runt 108-112 gram CO2 beroende på lite grann på utförande. Bara vikten på motorn har man lättat med ungefär 10%. Vi fick också då titta till ett forskningsprojekt bland annat som Opel är en del av tillsammans med andra tyska bilmärken, där man tittar väldigt mycket på hur man ska kunna kommunicera bil till bil och bil till bland annat trafikljus. Det kan vara så enkelt som att man guidar en bil och förare fram igenom ett trafikljus utan att man då ska behöva stanna, utan man så att säga kör bilen igenom trafikljuset. Och man provar då att se fram med olika typer av information till föraren. Om det hjälper att bara säga att om du sagt en till 30 så kan du köra igenom här utan att det blir rött, eller att man ska göra på annat sätt. Man provar helt enkelt och undersöker och har olika personer som man intervjuar. De håller på att forska väldigt mycket i den här automatisk körning såklart. Och man pratar om högstress och lågstresssituationer. Och att man vid högstress, det handlar då om att undvika olyckor. Och lågstress skulle kunna vara i en bilkö. Och att man där behöver hjälpa föraren. Men däremellan så tycker man nog att föraren både vill och ska köra själv. Men det var intressant att se hur man jobbar tillsammans med infrastrukturen, och enligt Opel så finns all kommunikation på plats nu. Man har ett standardiserat kommunikationssnitt, gränssnitt, som man vet alltså hur man ska prata bilar med varandra och bilar med olika typer av infrastruktur, som till exempel ett trafikljus eller ett övergångsställe eller en korsning av järnväg och så. Vi fick också titta på och lyssna till Opels designchef Mark Adams, som hade en väldigt spännande visning av flera nya bilar. Vi fick igen gå igenom lite grann om nya Astra Kombi, som han visade där hur de har tänkt och varför. Och det är lite fascinerande när man får förklarat för sig varför man har gjort olika linjer eller olika väck här och där, bara för att man ska lura ögat eller förmå oss att se bilen på ett speciellt sätt. Vi fick se lite om insidan på nya Safira, som man försökt att den instrumenteringen ska likna Opel Astra, och den här bilen ska ju vara klar i slutet av det här året. Man har också gjort Safira lite mer Astra-lik i fronten. Vi fick se en ny Mokka. Ni kanske känner till Mokka, som är en ganska tuff och kaxig och lite bullig. Som en pitbull-liknande bil. En liten tuff SUV. Men den här har man snyggat till faktiskt, så den ser lite mer premium ut. Jag tycker den nya fronten är snyggare och man har liksom fått den att se lite mer smäcker ut, inte allt så där kaxig och bullig. Man har ändrat lamporna så att de stämmer överens bättre med som man ser på Astra då. Interiören är ju också uppdaterad och även där såklart lik Opel Astra. Man pratade mycket om den här konceptbilen Monza, som man egentligen plockade fram på Frankfurtsalongen 2013. Och redan då sa man att den här bilen ska visa bland annat hur nya Insignia ska se ut. Och i Dudenhofen på testanläggningen så drog de bort täcket på nya Insignia. Och det var då sedanmodellen som vi fick se. Och ja, jag bland annat har ju skrivit att nya Astra är ett jättekliv framåt för Opel jämfört med den gamla modellen. Och nya Insignia kommer ju bli något helt annat än den Insignia som vi ser idag. Den ser väldigt mycket lättare ut. Den ser lite mer väldigt mycket mer premium ut. Och ja, snygg linje. Lite speciell taklinje faktiskt. Men de säger själva att den här har ett väldigt lågt luftmotstånd. De vill inte avslöja några siffror, men de lovar att vi ska... Att det här var något alldeles extra när det kommer till lågt luftmotstånd. Opels vd Carl Thomas Neumann höll ett långt föredrag om nya Opel, som man säger, och vad de här nya bilarna betyder för Opel. Och man har ju haft en kämpig period bakom sig, men redan i år ska man ju då gå med vinst. Och man har ju en väldigt stor modelloffensiv på gång som handlar om 29 nya bilar fram till 2020. Det är ju Astra Kombi är ju den allra första i den serien, och sen kommer vi se då Opel Zafira, Opel Mokka X som heter då, den ansiktslyfta bilen som kommer också i år. Insignia kommer nästa år, och man lovade att inom några veckor, vilket ju betyder bilsalongen i Genève, ska man prata mer om elbilar. Man har också en ny Meriva på gång tillsammans med Peugeot Citroën-gruppen. Och i Genève då på salongen ska man också visa en ny konceptbil. Och precis som Monza så ska den här konceptbilen visa vad som kommer framöver från Opel. Så gott, och det var tänkt att vi skulle ha med David här, men det kom den här intervjun med Fredrik Federley före, kan man säga. För precis när vi skulle börja spela in David och jag, så visade det sig att Fredrik hade fått plats i den här kommittén som ska utreda eventuella skandaler och nya regler. Och jag var snabbt i kontakt med Centerpartiets pressmänniskor, och de riggade upp en liten intervju med Fredrik hemma i hans villa i Tullinge. Han kom direkt från Strasbourg där han hade varit i veckan, och även haft ett uppdrag här på i riksdagen, eller om det var i ett utskott inne i stan. Så han var upptagen en större del av fredagen, så fredag sen eftermiddag kväll så fick jag ge mig väg till Tullinge utanför Stockholm och rigga lilla poddutrustningen för att där intervjua Fredrik om vad de egentligen ska jobba med i den här kommittén. Så vi lämnar väl över då till mig själv vid villan i Tullinge och intervju med Fredrik Federley. Varsågod. Då är vi igång med intervjun med Fredrik Federley från Centerpartiet, och kanske i det här fallet framför allt från EU-parlamentet.
Mm.
Du har då som enda svensk kommit med i den här kommittén som ska utreda utsläppsregler och eventuellt fusk, kan vi säga. Men innan vi börjar de frågorna så tänkte jag bara fråga. Centerpartiet har för förmåga att hamna mitt i besvärliga bilfrågor.
Ja, faktiskt.
Det riktar inne på.
Nej, utan alltså industriföretagsfrågor, lika som miljöfrågor, och också att kunna röra sig. Alltså vi är ju väldigt förtjusta i bilen. Väldigt många av våra partimedlemmar och väljare är väldigt beroende av bilen. Jag bor ju delvis här i Tullinge. Det här är ett extremt bilberoende. Att ta oss fram och tillbaka till stan, det behövs ju ingen bil för. Men sen ska vi åka och handla. Och då är det ju Kungens kurva som gäller, där allt det större finns. Så att det går inte att få ihop storhandla med familj och barn och sådär utan bilen. Och andra delen av vårt liv så lever vi i en by som heter Björbo i Gagnefs kommun i Dalarna. Och där är vi ju definitivt bilberoende. Det börjar bli 4 mil till apoteket och Systembolaget och den stora ICA:n. Så att det kommer liksom insikten om att vi, frihetsreformen som det är, och som möjliggör mycket av vår välfärd, att vi kan jobba och så vidare, det är ju bilen som har gjort. Och ett genuint miljöengagemang, då är det mycket också kring vad vi då ska köra på och hur mycket man får släppa ut och inte. Mm. Och då hitta en balanspunkt så att man inte liksom slår ut industri, utan ger översiktliga regler som konsumenten kan lita på, som myndigheterna vet efterlevs, och som också gör att man driver tekniken i rätt riktning.
Det är ju inte ett helt lätt pussel att få ihop.
Det är ungefär alla svåra bitar i ett.
Ja. Berätta då, om vi kommer in på den här kommittén. EU bestämde för en tid sedan att man skulle skapa den här kommittén. Och du fick plats där som endast där. Mm. Och hur många är det som sitter i kommittén? Ja, berätta lite vad ni har tänkt att ni ska göra.
Det är 45 stycken som sitter i kommittén. Och där sitter vi ut efter partigrupperingarnas storlek och så vidare. Och jag tillhör då den liberala gruppen och vi har 4 ordinarie ledamöter. Totalt har vår grupp 70 eller 75 ledamöter har vi totalt. Och 4 av dem sitter som ordinarie ledamöter. Uppdraget här är ju att titta på vad gick fel med de förra reglerna. Och vad har det kommit att leda till i och med att det blev fel. Och vad har olika institutioner vetat? Det cirkulerar ju en del papper som visar på att kommissionen redan 2010-2012 hade fått utlåtande från experter om att de här mätningarna stämmer inte. Och det har pågått en debatt i ganska många år om att man ska hitta någon mer en testmodell som bygger mer på hur verklig körning ser ut. För det är såklart, allt man gör i labb, då kan du få det under perfekta förhållanden och då har du minimala utsläpp. Men sen ska du köra till Dalarna 30 minus när det är kallt och fullastad bil med hundar och hundmat och barn och allt vad det är för någonting. Och det är snö. Då är det helt annat än bara en perfekt laboratoriemiljö.
Men ska ni titta bara på det som har hänt i folkhälsoskandalen, eller ska ni se framåt vad man ska göra, eller ingår det både och?
Ja, det är ju lite både och det här är en balansakt. För kommissionen då, som har rätt att lägga initiativ, det motsvarar egentligen regeringen här hemma. Som då kommer med nya initiativ har ju lagt ett förslag. Rådet som då utgörs av medlemsstaterna har kommit fram till att de delar kommissionens uppfattning om de nya reglerna. Men parlamentet har medbestämmande. Och det gör ju att vi har möjligheten att helt blockera det här förslaget. Och det kommer vi faktiskt att rösta om, inte nästa vecka som kommer nu då. Men veckan efter i Strasbourg så kommer vi rösta om vi ska blockera det eller inte. Men det rimliga är väl att vi har en färdig analys ordentligt på plats innan vi beslutar vilken väg vi ska gå.
Det sa sig tydligt att man visste att parlamentet skulle blockera, men det kanske inte är så givet.
Det lutar ditåt kan man säga. Men vi vet ju inte förrän alla har tryckt på knapparna eller dagen innan när vi fått tag på varandras röstlistor och så där. Men jag skulle säga att det lutar ganska tydligt åt det. Och det är ju ofta i parlamentet som det kanaliseras människors alltså, känslor, oro, upprördhet eller glädje eller vad det är för någonting. Och i det här fallet är det ju ganska många besvikna konsumenter. Och det är ju en bit i det hela att man har sagt till konsumenten att detta är en miljöbil. Och just att det här Volkswagen är ju lite extra för att de var låg i täten här. Och mycket av våra miljöbilsregler är anpassade efter deras utsläppsnivåer, för det var fullt möjligt då så att säga. Och sen har vi infört miljöbilspremier för att från statligt håll vara med och gynna att man gör rätt eller bra miljöval så att säga. Och då blir det lite snopet. Det är klart, bilen i sig, den går ju precis lika bra som innan. Utan det är bara konsekvensen av att köra bilen som man pratar om. Och i någon mån handlar det om förtroende för EU-regler. För om vi sätter upp regler och så är det ingen som, eller så kan man kringgå dem. Vad är det då för förtroende för andra regler om kemikalier i mat eller vad det nu kan vara för någonting som oroas? Samtidigt som det såklart handlar om förtroende för bilindustrin. Och bilindustrin är ju väldigt viktig för Europa. Det är väldigt många jobb, det är väldigt mycket pengar, det är mycket teknisk utveckling som spiller över, inte bara från, som inte bara blir kvar i bilindustrin, utan det knoppas också av en del idéer som kommer via bilindustrin. Så det har en stor betydelse för Europa.
Om vi går tillbaka till det förslag som ligger då, så var ju ni lite kritiska till vår nuvarande regerings hur de handlade när de förhandlade fram det här förslaget. Men var det inte ett ganska hyggligt bra förslag, det som ligger nu, istället för att backa och börja om igen och liksom försöka hitta på något ytterligare förslag? Är det inte bra att, för det var innebärande en sänkning av utsläppsnivån?
Men jämfört med tidigare regler för en ambitionssänkning, och det är väl här som jag tror att vi får ta en ordentlig fundera på vad är liksom realistiskt att nå. Samtidigt så är ju också bilindustrin väldigt engagerad i att så snart som möjligt ha nya regler på plats så att man vet vad som gäller. För det är ju inte så att vi kan komma med ett regelverk imorgon och förvänta oss att det börjar funka på måndag morgon, utan det är en omställningstid i processen som tar ganska lång tid. Men jag tror att det här måste få ta den tid det tar också för att återskapa det förtroendet. Risken är ju annars, om vi inte har fått pröva alla vinklar och diskutera och gått igenom alla dokument ordentligt, att vi återigen sitter i en skandalsituation om några år. Och då har vi inte vunnit någonting, utan då kommer man se att, eller då kommer nog allmänheten i största allmänhet tänka att det spelar ingen roll vad det finns för regler, för att det där går ändå åt pipan. Och där vill inte jag se att vi hamnar igen.
Ser du ett problem i att man nästan oavsett vilket förslag man kommer att presentera, så om man ska förändra mätmetoderna, så innebär det förmodligen att bilarna börjar släppa ut mer på pappret. Alltså man kanske får ett förslag som medger större utsläpp, men i praktiken så är det en bättre förslag för miljön. Det är väldigt svårt politiskt att komma till sina värderingar och så här. Vi har gjort ett jätteinsats för miljön. Vi har höjt gränsen med 10.
Ja, men så är det ju definitivt. Men å andra sidan tror jag att det finns en medvetenhet idag hos väljarna om att det som står i annonsen när vi åker och tittar på bilen, de värdena, alltså du bara tittar på bensinförbrukningen, bara så här, rackars 0,43, det här är ju urbra. Men sen blir det aldrig så lite, för du tankar betydligt oftare än vad du borde ha gjort om du drog 0,43. Så jag tror att det finns en medvetenhet om att det har varit laboratorietester och du har en fin körning och en jämn körning och en liksom bränslesnål körning. Och sen så har du bråttom till dagis och då har du inte alls en bränslesnål körning, utan då gäller det att få uppgiften löst på ett annat sätt. Så att, det är klart att det blir en kommunikativ kommunikativt svår sak att hantera. Å andra sidan är det väl bättre att vi vet vilka värden vi faktiskt har vid handen, att vi kan göra korrekta beräkningar av miljökonsekvenser och så vidare.
Kanske är bättre att gå bort ifrån gram och sådana fasta värden och gå mer som vitvarorna har ju mer en gradering. Man har ett ABC-betyg. Alltså det finns ju ett...
Ja, det finns väl varianter på det med miljöbilsklassificeringar och sådär. Men sen är frågan vad EU ska göra där och inte. De svenska miljöbilspremierna hänger samman med att vi ger av skattepengar egentligen för att du ska köpa en bättre bil så att vi får ner våra utsläpp.
Flera länder har ju inlett egna undersökningar av bilar. Man mäter i Frankrike ska man mäta 100 bilar ungefär. Och är det så att en oro för att varje land får saken i egna händer istället för att vänta in den här kommittén?
Nej, utan jag tror snarare att det är så att olika länder tittar på olika bilar. Man kanske har olika mätresultat och så vidare. Och vi måste ha en sammantagen bild som vi känner att vi litar på. Och det är mycket där det handlar om nu också. Vilka siffror vågar vi lita på i detta? Och här finns det också ett förtroendebyggande med industrin att göra. Eftersom det har undanhållits information. Och det har hanterats mjukvara på ett sånt sätt som har gjort att vi har fått fram bättre siffror så att säga, för allmänhetens del. Så finns det ju en ganska stor skepsis idag. Men jag tror också att den här processen i sig kan innebära att vi kan återskapa det förtroendet. Det tror jag i allra högsta grad. Men det märks också hur stressad bilindustrin är. Av den enkla anledningen att man... Jag fick ett samtal fredag eftermiddag. Man var borta hela veckan. Fredag eftermiddag, hämta på dagis och handla. Och så precis liksom när det börjar bli fredag så får man ett samtal. Och då ska de genast komma och berätta för en hur det går till och hur det är. Och då fick jag göra klart att jag är i beslutsfattande ställning. Jag ringer inte er och frågar om lov om saker. Däremot så tar vi gärna ett möte och tittar på era siffror och hur ni vill se det framöver. Men jag kommer aldrig ringa till ett bilföretag först att fråga hur vi ska göra. Utan det beslutet fattar man som beslutsfattare själv.
Men om vi tar Frankrike som exempel då, finns det någon oro för att de går in och liksom tar tag i frågan i sitt land, bara för att de har ju två stora tillverkare och värnar ju om de arbetstillfällena. Och de pratar om att de ska mäta de här bilarna opartiskt, men de äger 20% av Renault, så att, hur opartiska är de egentligen? Och motsvarande situation finns i andra länder.
Ja, men det kan man ju verkligen ställa sig den frågan. Och Frankrike har ju också en lång tradition på många politiska områden att agera i egen sak. Så att man ska nog förhålla sig sunt skeptisk till, och det ska man väl egentligen göra med fakta som vem som helst presenterar, försöka analysera och vara kritisk med den. Såklart vill de nog ta täten i att lägga in, få en bra vinkling på det här så att det blir bra för de franska företagen. Och det är å andra sidan nästan tjänstefel av en regering i ett land med en tung bilindustri att inte försöka underlätta för den. Så det är någon del av den politiska verkligheten, ska jag säga.
Skulle du bli förvånad om det visar sig att Volvo har gjort samma sak som Volkswagen?
Jag kan inte bedöma det. Alltså, jag kan inte bedöma hur utbrett detta skulle vara. Men det är ju inte bara Volkswagen nu, utan nu har vi sett flera exempel på det. Så det verkar ju tyvärr vara kutym på något sätt.
Men fusket är väl ändå bara Ford?
Ja, med mjukvaran, ja.
Men det är också optimerat sina bilar.
Precis.
Så att, jag menar ett fusk, liksom, olaglighet.
Alltså, jag vill absolut inte anklaga Volvo för någonting. Jag har inga bevis för någonting, så att jag låter det vara därhän. Liksom. Jag tror man ska vara noga. Det gäller ju också att skilja, för är det så att ett bilföretag faktiskt har skött sig och liksom gjort vad man ska och inte fifflat och så vidare, det är ju synd att lägga skam och kleta andras dåligheter på den. Så är det ju. För bilindustrin är som sagt väldigt viktig för vår frihet, välfärd och inte minst ekonomi och jobb. Så att jag tror man ska försöka vara varsam, och det gäller egentligen alla skandaler. Även då om någon politiker har använt fel kort någon gång, så kanske man inte ska kleta det på alla politiker, utan och liksom inte ska kleta det här på alla företag, utan vi försöker hantera dem vi vet.
Det finns ju några företag som har sagt här att de ska gå ut och berätta förbrukningssiffror vid mer verkliga förhållanden, bland Opel och Peugeot-gruppen.
Det tror jag är väldigt bra. Det tror jag är väldigt bra, för att det uppstår ju den här diskrepansen som vi är inne på med annonser och förbrukning och sådär. Och det har ju kanske inte senaste tiden, eftersom priset på bränsle har sjunkit något, men när det var ju topparna här om året, alltså då höll man ju mycket mer noga koll på exakt hur mycket soppan gick. Och då var det flera som sa någon gång hipp som happa, det är så märkligt, de sa att det skulle dra så här, men jag är aldrig nere på de siffrorna. Så det är väl bättre alltid att man diskuterar verkligheten än
labb. Jag presenterar båda siffrorna, både den siffran och vad de tycker är verkligt.
Ja, men det tror jag är bra.
Verkligheten kan se olika ut.
Ja, för det kan ju också vara fostrande, diskrepansen däremellan kan ju också vara fostrande i hur vi kör våra bilar.
Ja, precis.
För det kan man ju påverka. Jag vet ju, när vi åker från Dalarna och så är det stugbytardag i Sälen. Och då blir det korkar igen på vägarna. Och det går för sakta. Och särskilt nu när det var snö här efter nyår. Folk kan ju inte köra bara för att det blir snö. Utan då kör de ju extremt sakta.
Det är riktiga svenska rallet, tycker jag.
Ja, precis. Ja, då är det ju några. De kommer nu ska jag inte nämna några bilmärken, men en viss typ av bilar kommer. Och de gör vansinne som körningar i kurvar. Och de blåser på. Men de flesta, de saktar ner så otroligt mycket. Så när vi åkte hem nu, så jag tror aldrig det har gått så lite soppa. Så det är klart att hastigheten har en enorm inverkan på hur mycket bränsle det går.
Vi var inne på lite på det tidigare. Men bilindustrin är ju då storpolitik i många länder. Och har stor betydelse för länders arbetstillfällen och utveckling. Vi ser bara senaste veckan så har vi sett att det kom ju en rapport från Amnesty om innehåll i bilbatterier och andra batterier där Kina investerar mycket i Afrika och utbyter kobolt och som hamnar i batterier och så vidare i bilbatterier. Vi såg också att Kina tecknade avtal med Saudiarabien om olja, energiköp, och väst lyfte sina sanktioner mot Iran, och dagen efter så sa Renault-chefen Carlos Ghosn att de var sugna på att investera bygga fabriker i Iran. Det här är ett otroligt maktspel. Känns det då svårt att försöka komma framåt i den här processen med så många intressenter och så mycket på spel?
Det gör det ju, och det är det som gör också att det är komplicerat med internationella handelsavtal. Det kanske mest berömda TTIP då, frihandelsavtal som nu förhandlas med USA, är väldigt berömt. Men efter det, eller kanske till och med innan det, så är det ju avtalet med Saudiarabien, och det handlar ju också om handel. Det är primärt försvars det debatteras, men det har ju också en motfunktion i handel. Och det är därför det är så pass intrikat och känsligt, och olika intressen står emot varandra. Det är likadant, man pratar om konfliktmineraler från Afrika, till exempel från Kongo. Kongo gör ju, de har ju allt man behöver och lite där till, och bördig mark och bra klimat och allting, men det går inte att få ordning på landet, för att det är så mycket olika ekonomiska intressen som är ute efter väldigt sällsynta mineraler som vi alla går runt med i våra mobiltelefoner och datorer och vad det nu är för någonting. Så att det gör ju att vi är den samverkan här som inte alltid är riktigt sund.
Jag kan tänka mig i parlamentet så finns det ju många som har intressen, många som lobbar hårt för sina intressen.
Dels det, men så finns det ju också en del av mina kollegor som har direkta anknytningar så att säga till industrin. Och det blir ju problematiskt om man har direkta anknytningar, för då är ju risken att kommittén så att säga förorenas då med misstanke om att man egentligen inte går fakta och sakkunskap bensärenden, utan att man egentligen går någons intressen, för man står på en lönelista.
Finns det någon risk att man pressar biltillverkarna för hårt i de här frågorna? För det finns ju någonstans en fysisk gräns där lite en bensinmotor kan dra vad det mycket den förbrukar, men finns det en risk att man liksom trycker på för hårt eller?
Det är klart att den risken finns, och därför tror jag det är bra att vi ska jobba under ett helt år nästan. Och det tror jag är bra att man har tidsutdräkten, av den enkla anledningen att när folk är förbannade så ska de inte fatta beslut. Därför man inte låter nyskilda som har en konfliktfylld skilsmässa skriva liksom äktenskapsbalken. Det skulle inte bli bra, utan där är ju politiken hygglig på det sättet att det tar lite tid och känslor hinner ofta lägga sig. När beslut fattas i affekt så blir det ofta fel. Så att det är klart, den risken föreligger. Men tiden talar för att det ska kunna bli mer balanserat än så.
Du skrev i ditt pressmeddelande här när du blev med i kommittén att billobbyn är stark.
Den är väldigt stark.
På vilket sätt verkar ni av det? Jag jobbar ju mycket mot bilindustrin, så jag ser ju hur de jobbar på.
Ja, nej, men man är närvarande i korridorer, i debatter, i seminarier, och då som telefonsamtal stressat en eftermiddag, en fredag. Och det finns ju en resursstark grupp också, helt klart, så är det. Och det är lite det jag vill lyfta i det här också, att det är viktigt att vi tittar på oss som sitter där, att vi verkligen är opartiska så långt vi kan vara. Och jag går in i det här med ett ganska öppet sinne. Klart vi har haft en debatt om processen, hur ministern skötte det här och så vidare. Det får vi lägga åt sidan nu, för nu ska vi ha ett annan typ av uppdrag. Och göra det seriöst ordentligt.
Mm. Finns det rena påtryckningar från industrin att de säger att gör lite så här så flyttar vi någon bilfabrik ut från Europa eller ut från ett specifikt land?
Nu blev vi ju utsedda igår vid 12, alltså på torsdagen. Ja, nu vet de. Så vi får väl se här vad som händer här framöver. Men jag tror att det trycket egentligen är hårdast mot varje lands regering, skulle jag säga.
Ja, det såg vi inte minst under Saab och Volvo. Ja, ja, ja. Spåren här, enorma påtryckningar.
Ja, det var en tuff tid.
Ja, jag såg en bil där utanför. Han inte registrerade. Vad kör du själv?
En Kia Sorento. Jag väntar ju på en miljöbil som klarar våra behov. En elbil som klarar våra behov, ska jag säga. Det är ju, ja, det är 27-28 mil, minus 30 grader. De här två, om någon undrar vad det är för konstiga ljud i bakgrunden, så mina två grandannor som är kelsjuka. Och barn och packning.
Och
där är vi inte. Men jag känner marknadschefen på Tesla. Jag sagt åt honom, så fort ni får en bil som klarar de här behoven, ring mig så ska jag ha en med omedelbar verkan.
Jag har inte, den nya Model X har kommit ut, men jag tror inte
att det är hundarna. Nej, vi tittar på den. Det är det stökiga, men hade man haft chihuahua kanske hade det funkat. Men det är det, och sen är det också det stöket ofta kring nyår och någon vecka in i januari, så är det ofta ja, över 20 grader i alla fall, ganska många gånger, nivå 30-35 ett par dagar. Och det är inte alltid elbilen, de är superbra i det, de kalla temperaturerna.
Vi får se, Volvo kommer ju med en elbil, men den tror inte den blir tillräckligt stor kanske, eller?
Nej, vi får väl se. Jag håller ögonen upp med falla, för jag tror att det är bättre på alla sätt och vis. Och särskilt för oss som kör, alltså vi kör ju väldigt mycket. Vi skulle satt och slog slarvräknade på ungefär vad vi la ner i kostnaden för diesel här då, vad vi skulle kunna komma ner i med elen. Så det är en ganska hygglig besparing i bränslet också.
Ja, verkligen. Bra, då tackar så mycket och önskar lycka till.
Tack så mycket.
Då var jag tillbaka igen och vi kan prata lite grann, eller jag kan prata lite grann om den här intervjun med Fredrik Federley. Till att börja med vill jag ju tacka Fredrik för att han tog sig tid en sen fredag eftermiddag tidig kväll i sin egen bostad. Och jag fick komma dit och vi pratade en halvtimme ungefär med varandra om hans jobb i den här nya kommittén då som ska utreda dieselskandalen. Jag tyckte han sa väldigt många intressanta saker och ja, till att börja med så är ju han väldigt skicklig politiker på det viset att han säger precis det han ska säga. Han, som ni kanske märkte, så slank han ur mitt lilla försök att få igång en, eller få till en bra rubrik på Volvo genom att inte anklaga dem direkt för att ha fuskat eller att ha fifflat, utan han höll sig ganska neutral mot Volvo. Det var faktiskt skickligt gjort, för att han kunde också ha sagt på frågan om han trodde att Volvo fuskade att han inte trodde det, vilket ju såklart alla politiker säger i alla länder, att de tror absolut inte att deras egen biltillverkare har gjort något fel eller något annat. Det sa han inte faktiskt, så han varken anklagade eller friade Volvo från alla misstankar. Alltså det var ett ganska klokt svar på den lilla frågan som han kanske förstod att jag ställde lite för att jag var ute efter att få en riktigt bra rubrik. Ni kanske också hörde att han hade fått ett telefonsamtal från någon biltillverkare som ville berätta för honom hur det gick till. Och han berättade det, hur han svarade, och vad jag förstod på honom så var det ju, han tyckte det var ganska anmärkningsvärt att han hade blivit kontaktad på det sättet av bilföretaget. Och han har ju sagt, han sa också i intervjun där att han tycker att bilföretagen är en väldigt stark lobbygrupp och de är närvarande överallt och de vet hur de ska göra för att få sin vilja igenom många gånger, och historiskt så har de också lyckats väldigt bra med att påverka EU och olika länders regeringar att försöka gå åt det håll som de vill. Jag tyckte också det var anmärkningsvärt när vi pratade om Frankrike att han så tydligt sa att Frankrike verkligen agerade i egen sak i den här frågan. Det kanske man inte har liksom hört någon säga tidigare. Han nämnde också flera gånger det här att det var viktigt att den här kommittén stod fria och inte ja, stod, var på någons lönelista, som man uttryckte det. Och det där kan man ju förstå är en väldigt viktig fråga. Och det är kanske tydligt att det är många som kanske inte har... Ja, står helt fria från viktig bilindustri. Han tyckte han hade många många intressanta svar. Och ja, vi pratade ju också, som ni hörde, om den här otroliga maktkampen som finns mellan olika regioner, olika länder och olika politiska grupperingar. Och inte sällan så handlar det just om olja, energi och stor industri, dit man väl får räkna bilindustrin. Vi pratade lite grann om Kina, Saudiarabien, Iran och den konflikten som finns i det området, som också påverkar flyktingströmmar. Och man kan ju härleda mycket av det som händer i världen just till en kamp om energi. Ja, på slutet så pratar han också om sin egen bil, och han ser fram emot att kunna få köpa en elbil som klarar hans behov av två jättestora men jättetrevliga, jättegulliga och jättesnälla hundar. De hördes lite då och då kanske i bakgrunden. De var framme och nosade och pratade lite med oss, kan man säga, på sitt språk, och det var lite trevligt. De var väldigt gosiga och, som han sa, de längtade bara efter att få krypa upp i Fredriks knä eftersom han hade varit borta under större delen av veckan här. Jag undrar hur det känns att få två sådana jättestora Grand Danois i sitt knä. Men jag tror att de hade riktigt mysigt där i soffan. Bara jag försvann ut genom dörren och lämnade honom i fred. Som sagt, jag tycker att han sa väldigt mycket intressanta saker, och det ska bli oerhört intressant att följa den här kommitténs arbete. Och jag hoppas att vi får komma tillbaka till Fredrik och fråga ännu lite mer saker om hur det här arbetet fortskrider. Så det var podden nummer 53, om jag har räknat rätt. Och jag kan nästan lova rakt av att nästa gång så ska ni verkligen få höra David Jakobsson medverka. Och jag vet att han har kört bland annat Audi A4 Kombi, och han har också kört en fyrhjulsdriven bil från Folkvagn de senaste veckorna här, så att han har mycket kul och spännande att berätta om de bilarna. Så då tackar vi för idag. Hej då.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dinan. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.